Det här är Åke Sandin och då börjar Radio Tuff nummer 1444. De andra programmen på Tyresöradion, de hörs ju i flera veckor till den 14 augusti. Men Radio Tuff kommer varannan söndag med ett nytt program. Detta program i korthet. Monica Schelin och jag delar ut veckans rosor bland annat till Svenska Freds ordförande Agnes Hellström och den brittiske experten på Mellanöstern Robert Fisk. Men 14 andra får också rosor. Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, om Fogelströms bok Krigens barn och skjutningar i Kalifornien och Stockholm. Och jag om en tidningsartikel som kallar Tuff för Tyresös tuffaste 50-åring. Men först, Louis Armstrong inför veckans rosor.
Old Sassy Bum, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good, yeah.
Ja, Monica Schelin, nu är det dags för att dela ut rosor i Louis Armstrongs positiva efterföljd. Det är ju så att det ligger på, jag tror, 30 program, halvtimmar i regel, på Tyresö Radio 91,4. Tar inget sommarlov, utan vi kör från den 9 juli till den 23 juli och sen kommer ett nytt program då. Och det är ganska gott om rosor. Jag har räknat till 16 stycken.
Det är inte dåligt.
Vem vill du ge den första?
Ja, det vill jag ge till Alléskolan i Lerum som vid ett dagsverk har jobbat in hela 55 620 kronor till Tuff Partners i Indien att användas för de fattiga skolorna. Summan sattes in på Tuffs insamlingskonto plusgiro 7936-2.
Nej, du missade. 7936-3.
Ja.
Från vilket varenda krona går till projekten i Indien. Vi har ju ingen avlönad i Tuff.
Nej.
Och
några lärare på skolan besökte Indien efter den fått Tuffs pris för berömvärt freds- och solidaritetsarbete.
En ros också till Kumla skola här i Tyresö som 8 juni hade en så kallad festival för de här fattiga indiska barnen. Och som hittills i alla fall skickat in 37 000 kronor ungefär till Tuffs insamlingskonto. Välkommen att bidra till det. 7936-36-2. Och sen en ros till Mitt i Tyresö, tidningen som delas ut till alla kommunens hushåll och som i numret av den 4 juli hade både första sida och två helsidor inne i tidningen om Tuff med rubrikerna
Tuff ska tuffa på.
Och inne i tidningen löd rubriken
Tyresös tuffaste 50-åring.
Vi tackar och tar emot.
Ja.
7 foton fanns med och senare i detta Radio Tuff kommer en genomgång av fotona och artiklarna. De kan också läsas på hemsidan www.mitti.tyresö. Ja, och sen då?
Ja, en stor ros till svenska folket som enligt SVT:s Aktuellt 3 juli fortsätter att vara mot svenskt medlemskap i NATO. 43% av de tillfrågade är emot medlemskap medan 32% vill att vi ska gå med. De övriga 25% hade inte tagit ställning.
Sen är rosor till Sören Somelius. Han var tidigare kulturchef på Helsingborgs Dagblad. Och i sin blogg Nya kultursåren.se skriver han nu bland annat:
Sverige har i över 200 år stått utanför krig till följd främst av vår alliansfrihet. Att inte ens dra lärdom av den erfarenheten är värsta sortens prillighet.
Jag håller med honom.
Ja.
Och rosor sen till Tage G. Pettersson. Han bor i Nacka, tror jag. Tidigare bland annat försvarsminister, som skrivit så här.
Under det kalla kriget var det stora hotet att bli indraget i ett krig mellan NATO och Warszawapakten. Det hotet sökte vi möta genom en fast och konsekvent neutralitetspolitik och ett starkt försvar. Vår säkerhetspolitik bidrog till att bevara lugn och stabilitet i Norden och fred för vårt eget land utan kärnvapen.
Åtagande fortsätter så här. Denna framgång för stabilitet och fred i norra Europa förnekas idag av dem som vill föra in Sverige i NATO. Man vill inte höra talas om att neutralitet och alliansfrihet varit en till fördel för vårt land och folk. Sveriges militära alliansfrihet har bidragit till att befästa stabiliteten i Nordeuropa och Östersjöregionen. Men det förnekas eller förtigs. Och Tage G fortsätter här.
Rysskräcken har tagit överhand. NATO-anhängarna eftersträvar att nya militära gränslinjer dras genom vår kontinent. Vår historia och våra erfarenheter lämnas åt sidan och kastas på skräphögen. Bortblåst är de goda erfarenheterna av neutralitet och alliansfrihet. Är vi svenskar verkligen så historielösa?
Och sen rosor till protesterna mot att det mäktiga och till tänderna rustade Saudiarabien tillsammans med flera länder riktat hot mot det lilla grannlandet Qatar. För att bland annat ska de lägga ner Al Jazeera, kräver man, en av världens största tv-kanaler. Giles Trendle, programledare för den engelskspråkiga delen av kanalen, säger så här.
Vi är chockerade över kravet på stängning av Al Jazeera. Det är lika absurd som det skulle vara om Tyskland krävde att BBC skulle stängas.
Och ordföranden i det brittiska journalistförbundet, Tim Dawson, han uttrycker sin avsky för vad han kallar
det monstruösa kravet.
Sara Lee Whitson, vd för Human Rights Watch sektion i Mellanöstern och Nordafrika, hon kallar kravet för
absurt.
Och hon tillägger:
detta är bara ett försök till utvidgning av dessa staters fega censur av sina egna medborgare.
Sen är ros till numera 83-åriga Per Westberg. Han var i farten mycket förr i världen, bland annat på Dagens Nyheter. Men nu skriver han i Svenska Dagbladet. Dagens Nyheter har blivit så konservativ antagligen även för Westberg den 29 juni. Om Saudiarabien. Han menar att väst fördömer jihadismen men struntar i dess skapare, den extremt religiösa salafismen eller wahhabismen som är stark i Saudiarabien och ingriper i vardagens minsta detaljer. Han exemplifierar med saudiska förbud.
Inga höga klackar, inget nagellack, inte dricka utomhus för kvinnor så att läpparna visas, inte ta en selfie, inte stiga in på en toalett med högra foten, inte visa fötterna för kvinnor, inte bara kläder som visar kroppens konturer. Och en man får inte vara ensam med en kvinnlig kollega om hon inte varit hans mamma.
Det är knappt man tror att detta är sant.
Nej, precis.
Sen en ros till Roland Hedayat som jag intervjuade för några veckor sedan. Ja. Han är ordförande i Jemen Solidaritet. Och vid en konferens om mänskliga rättigheter i Genève den 16 juni tog han upp Jemenkrigets illegitimitet. Illegitimitet. Det är väl någorlunda. Det är inte legalt. Och framhöll:
det saudiska angreppskriget måste avbrytas omedelbart så något kan börja göras åt den skenande spridningen av kolera Och det stora svältkatastrofen.
Ja, den där otäcka kriget i Jemen, ja, som har drabbat så många civila sedan 2,5 år tillbaka nu.
Mm.
Det hör man inte mycket talas om. Men rosor sen till Robert Fisk, brittisk veteran bland experter på Mellanöstern, som i tidningen Independent kommenterar den amerikanska nedskjutningen den 18 juni av ett syriskt stridsplan med rubriken:
USA verkar ivrigare att bekämpa Assad Syrien än det är att utplåna IS.
Och det orsar också till de medier som vill att omtala att den svenska vapenexporten under 2016 ökade med 45% till 11 miljarder kronor. Och i det sammanhanget en ros till tvivlarna, rosor till tvivlarna på det förslag från regeringen och allianspartierna om att begränsa svensk vapenexport till diktaturer och stater som kränker mänskliga rättigheter. Till dessa tvivlare hör Svenska Freds ordförande Agnes Hellström, som i Sveriges Radio yttrade, och det har vi spelat in faktiskt, så nu kommer hon, hennes egen röst.
Regeringens förslag är ett svek mot alla de människor som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter i de diktaturer som Sverige exporterar vapen till. 6 år har gått sedan riksdagen beslutade att regelverket för den svenska vapenexporten skulle skärpas. Svenska Freds har länge arbetat för att stoppa vapenexporten till diktaturer och för ett så kallat demokratikriterium. I regeringens förslag finns nu ett demokratikriterium, vilket är bra. Dessvärre används vaga formuleringar som riskerar att inte stoppa vapenexporten till diktaturer. Det finns redan idag ett kriterium om att mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor i bedömningen och att export inte bör beviljas till länder med grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter. Men det har uppenbarligen inte stoppat exporten. Mänskliga rättigheter har konsekvent kompromissats bort. Med största sannolikhet kommer ett demokratikriterium som formulerats likadant inte att få någon verkan. Förslaget som lämnats idag stoppar inte vapenexporten till diktaturer. Tvärtom öppnar det för möjligheten att fortsätta. Brister i demokratisk status måste utgöra ett ovillkorligt hinder. Det måste innebära ett absolut förbud. Inget annat kommer att stoppa vapenexporten till diktaturer och icke-demokratier. Om Sverige ska kunna bedriva en trovärdig feministisk utrikespolitik kan vi inte samtidigt legitimera och stärka diktaturer genom att förse dem med krigsmateriel.
Ja, det var Agnes Hellström, ordförande i Svenska Freds, vi hörde från ett radioprogram. Och vi fortsätter med rosen av Monica. En ros till Mikko Peled, den israeliska författaren av boken Generalens son, en israelisk resa genom Palestina. I förordet säger han bland annat så här:
1997 drabbade en tragedi den israeliska-amerikanska familjen Mikko Peler. Hans älskade systerdotter Shmadar dödades av en självmordsbombare i Jerusalem. Det dödsfallet drev Peler ut på en upptäcktsfärd. Det drev honom till att ompröva många av de föreställningar han hade vuxit upp med, som son och sonson till ledande personer i israeliska politiska och militära elit. Under åren som följde förvandlades han till en modig och visionär aktivist i kampen för att lika rättigheter och för en hoppfull varaktig fred mellan israeler och palestinier. Den personliga resa som Peled företar resonerar med den bana som hans far
tog 40 år tidigare. Matti Peled heter denna kända israeliska general som senare blev fredsaktivist faktiskt. Och Generalens son, boken alltså, ger en intim bild av de farhågor som hemsöker båda folken. Men även det med mod och den kreativitet hos dem som i likhet med författaren Mikko Peled driver en orubblig gräsrotsrevolution för jämställdhet i det heliga landet. Det där citaten vi läste var ur förordet, var inte Mikko Peleds, författarens, egna ord.
Mm.
En annan bok som vi gärna ger en ros, det är ju, vad heter boken?
Per Anders Fogelström, Fredens språkrör.
Av Arne Stråby, som ännu finns att köpa för endast 40 kronor. Kan beställas av...
Åke Sandin.
Jaså?
Ja.
Vilket telefonnummer har jag då?
08 712 44 63.
Man kan också e-posta. Vart e-postar man då?
ake.sandin@tyresoradion.se.
Det är rätt många. Och en ros också till Mangogrammen som Tuff säljer. Och som finns av två sorter. Att gratulera någon med eller till minne av någon avliden. Det har redan bidragit till över 140 000 mangoträd bland Dharampurs många små fattiga byar i Indien. Ett mangogram för 100 kronor ger 20 mangoträd, ett annat för 200 kronor, 40 träd och så vidare. Det är 5 kronor per träd och de kan beställas av mig. Ni hörde mitt telefonnummer och min e-postadress. Och slutligen Monica.
Ja, vi ger en stor ros till de många kloka och solidariska som sätter in 200 kronor på Tuffs plusgiro 16 01 37-6 för medlemskap.
Ni är hjärtligt välkomna till Tyresö U-lands- och fredsförening genom 200 kronor alltså på Tuffs plusgiro 16 01 37-6.
Ja.
Tack Monica.
Tack själv.
Bengt Svensson, han kallar vi för Radio Tuffs man i San Francisco där han bott länge. Men varje sommar är han hemma i sin födelseby, tror jag det är, i Trensum i Blekinge. Den kallar han för Harvaremåla. Och hans bidrag till Radio Tuff den här gången lyder så här. Det är 100 år sedan Per Anders Fogelström föddes och jag läser hans bok Krigens barn, den andra av tre böcker som föregår serien Mina drömmars stad. Den utspelar sig ungefär från 1785 till 1815 och jag har just läst om Gustav III:s krig mot Ryssland. För att få igång ett krig som knappt någon annan ville ha klädde han ut ett gäng svensk-finska soldater i ryska uniformer och lät dem göra en låtsas invasion vid finsk-ryska gränsen. Vilket blev svepskäl för en krigsförklaring mot Ryssland. Jag undrar hur dagens fyra Stockholmstidningar skulle ha rapporterat denna så kallade nyhet om de fått vara med och blivit vallade på plats. Efter 3 år slöts fred. Ingenting hade uppnåtts. Gränsen låg fortfarande vid Kymmene älv. Men tusentals människor hade dött. De flesta av sjukdomar som ryska krigsfångar och återvändande soldater spred till civilbefolkningen. Statsskulden tredubblades. Boken känns faktiskt rykande aktuell. Och så här fortsätter Bengt Svensson. Om jag förstått saken rätt var lastbilsattacken i Stockholm i april då minst 4 människor dödades ett verk av en ensam galning utan uppbackning från någon terroristorganisation. I USA kan man säga att saken var första sidesnyhet första dagen, insidesnyhet andra dagen och tredje dagen drunknade den bland annat till annat, nyare våld. En månad senare träffade jag några amerikanska vänner som frågade om dåden. Efter en stunds samtal frågade jag dem om the mass shooting, massmordet i Fresno, vilket hänt någon vecka tidigare. Det vill säga knappt 2 veckor efter morden på Drottninggatan. Fresno är en stad lite större än Göteborg ungefär, mitt emellan Los Angeles och San Francisco, men långt in i landet, mitt i Central Valley, det stora jordbruksområdet. Den är platt som en pannkaka och ganska tråkig. Den 19 april sköts 3 personer till döds mitt i stan, mitt på dagen, till synes på måfå. Förövaren var en svart man som nyligen avtjänat 10-årigt fängelsestraff. Han sa att han ville döda så många vita människor som möjligt. Veckan före hade han skjutit ihjäl en annan man och han var efterlyst av polisen. Han hade dessutom konverterat till islam och hade ett muslimskt namn. Dessutom hade han ropat Allah Akbar, Gud är stor, när polisen arresterade honom. Mina vänner hade ingen aning om något mord i Fresno, mindre än 30 mil från hemstaden San Francisco. Jag skulle inte heller ha lagt det på minnet om det inte varit för att jag kom att jämföra det med dådet på Drottninggatan. Vi är ganska så avtrubbade. Inte heller morden i Fresno klassades som en terroristattack. Ni undrar kanske vad jag har att säga om Donald Trump, eftersom jag varken läser hans eller någon annans twittrande har jag inte mycket att säga. Men bråket om hans ryska förbindelser kommer snart att dö ut och det skulle inte förvåna mig om han blev omvald 2020. Jag blev förstås inte glad när han valdes till president, men heller inte ledsen när Hillary Clinton inte valdes. Sommarhälsningar från Radio Tuff, man på grönbete i Harvaremåla. Bengt Svensson, artikel som jag just läste upp, han skrev alltså för Radio Tuff. Och hans artikel Byn lämnar mig aldrig finns att läsa på Knut Lindelöfs blogg. Ja, det är fortfarande Åke Sandin i Radio Tuff det här och min krönika ska handla om en lokaltidning. I Tyresö har vi 2 tidningar som dimper ner i brevlådan då och då. Den ena kommer bara några gånger per år. Det är Tyresö Nyheter som är läsvärda åtminstone ur en socialdemokratiskt perspektiv. Den andra tidningen kommer gratis till alla kommunens hushåll varje tisdag. För ungefär en månad sedan kom en journalist och en pressfotograf till Tufflokalen, Myggdalsvägen 80. Där träffade de ett antal tuffaktivister och plåtandet var intensivt. Veckorna gick, men inget om Tuff i tidningen. Jag trodde att de hade ångrat publicering eller tänkt klämma in någon liten notis bland de många annonserna. Men så, den 4 juli, dampen mitt i Tyresö ner. Och i den fanns på första sidan ett stort foto med Tuffmotiv. Inne i tidningen fanns 2 helsidor med artikel om Tuff och med 7 foton. Några bilder är från olika decennier av Tuffs 50-åriga historia. En av dem är från 1968 och visar Sofie Wenander undervisande Rick Bailey, Craig Anderson, Mike Linner och John Barilla i svenska. De 4 killarna var i 20-årsåldern och kallades The Intrepid Four efter att under Vietnamkriget ha deserterat från den amerikanska kryssaren The Intrepid, på svenska den oförskräckta. De var de första desertörerna som uppmärksammades och de omhändertogs i olika tuffa familjer, liksom ett 30-tal andra. Rick bodde ett par år hos familjen Sandin Melander innan han blev svensk knegare. Alla var inte lyckliga över den strida ström av amerikanska Vietnamdesertörer som anlände till Sverige 1968-70. I Tuff mottog vi hotbrev och Sofie Venander, som var lärare i en högstadieskola, råkade illa ut. En dag tog hon med sig Rick Bailey till skolan, men han blev utkörd ur lärarrummet av rektorn och Sofie tvingades byta skola. I fjol utkom Johan Erlandssons bok Desertörerna. Där skildras Tuffs insatser, men också några andra av de uppåt 800 unga amerikaner som fick en fristad i Sverige undan kriget. En annan bild är från 70-talet. Den föreställer en samling indiska elever utanför en byggnad med skylten Tuff Library and Reading Hall. Det var det första av de hundratals projekt Tuff har finansierat i Indien. Biblioteket med 5000 böcker uppfördes vid skolan Sarvodaya Ashram i delstaten Gujarat. Vid samma indiska skola byggdes på 70-talet med Tuffpengar två skolbyggnader. Den ena fick namnet Kumla Wing och den andra Nyboda Wing. Kumla och Nyboda var Tyresöskolor som jobbade in pengar vid dagsverken för Tuffprojekten. Det är nog tveksamt om dagens lärare och elever vid dessa skolor vet att det i Indien finns byggnader uppkallade efter deras skola. Men den 8 juni i år hade Kumla en dag som helt ägnades åt insamling av pengar till dagens Tuffprojekt i Indien. På mitt i Tyresös första sida finns ett stort foto med Tuffordföranden Lisa Norgren Benediktsson som i Tyresö centrum bär ett plakat med texten För en kärnvapenfri värld. Det finns i världen idag cirka 15 000 kärnvapen, varav cirka 2 000 är avskjutningsklara med förmåga att utplåna allt mänskligt liv på jorden. Därför finns det som betecknar den 7 juli, det är nyligen det, 2017, som en historisk dag. FNs generalförsamling beslutade då, efter 3 månaders förhandlingar, att för all framtid förbjuda kärnvapen. Avtalet undertecknades av en majoritet av FNs generalförsamling, hela 122 länder, också Sverige. Kärnvapen finns i andra världskrigets segrarmakter, USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien, men också i Israel, Indien, Pakistan och Nordkorea. De 9 kärnvapenländerna har opponerat kraftigt mot förbudet, särskilt USA, genom Trumps FN-ambassadör som arrangerade en exceptionell demonstration utanför generalförsamlingens möteslokal då förhandlingarna inleddes. Den 6 augusti infaller Hiroshima-dagen. Då finns Tuffaktivister i Tyresö centrum och sprider flygblad mot kärnvapen vansinnet. Medan tidningen Mitt i Tyresö i de 2 helsidorna om Tuff har rubriken Tyresös tuffaste 50-åring är rubriken på första sidan Tuff ska tuffa på. I ingressen talas om ett folkrörelse Sverige på dekis. Ett exempel är att medlemsantalet i politiska partier mer än halverats de senaste 25 åren. Men Tuff tuffar alltså på och har ännu cirka 400 betalande medlemmar. Medlem blir man genom att på Tuffs plusgiro erlägga 200 kronor. Välkommen till Tuff. Och slutligen ett stort tack till den faktasökande journalisten Olof Torell och fotografen Stefan Källstigen i Mitt i Tyresö. Ja, det där var det sista i den här sändningen av Radio Tuff nummer 1444. Vi återkommer från den 23 juli med ett nytt program.